allihopa, varmt välkomna ska ni vara till avsnitt 263 av Ångestpodden.
Det stämmer bra.
Här är vi nu.
Once again.
Och snart frånflyttade.
Ja, du menar vi ska ta det nu?
Ja, jag menar att vi ska ta det nu.
Vi ska flytta isär. Det var som att vi skulle där säga, skoja bara.
Nej, vi ska det. Vi ska inte bo tillsammans.
Vi ska inte bo under samma tak, nej.
Hela den här poddens levande tid har vi bott under samma tak.
Yes, 7 år kommer det bli.
Mm, så vi har bott tillsammans.
Innan vi ändå flyttar isär. Men det kommer ske nu inom det närmsta.
Åh, oh, vad sjukt. Jag håller också på, jag ska köpa lägenhet nu. Mm. Alltså, fattar du läskigt det är?
Nej.
Gud vad läskigt det är. Men du, det är en sak jag måste. Sofie, detta har jag bara fått hålla inom mig för att jag ska ha ut det i podden.
Mm.
Eller så här, nej, jag har ju inte hållit inom mig. Igår, det är måndag när vi spelar in det här.
Mm.
Igår söndag var det som jag fick en uppenbarelse i mitt liv.
Okej.
Okay. Vet du, jag är så trött på att behöva, alltså du vet så här, att jag dansar efter någon annans pipa. När det kommer till så här, hur jag ska leva mitt liv. Åh, jag ska vara så jävla till lag. Så jag ska dittelidatt och dittelidit. Fattar du? Och du vet så här, så frågar folk. Jag och Emil har ju distansförhållande.
Du, nu kommer folk. Vet du vad folk kommer behöva göra nu? De kommer behöva trycka på den här knappen i podcastrappen. Så man saktar ner tempo.
Oj, oj, oj. Okej.
Ja, jag och Emil, har distansförhållande. Ja. Ja.
Och det, alltså det angår tydligen så fruktansvärt många människor. Alltså det är så här, varför ska ni bo så långt ifrån varandra?
Ja, men säger de det verkligen med den rösten?
Okej, jag säger så här. Men alltså hur fan kan det funka?
Mm.
Med den rösten säger
jag. Det var likt, ja.
Och där är det också en ton då av att så här, det borde inte funka.
Mm.
Och jag bara så här, gud, alltså vi lever så lite då utanför normen för hur man, en parrelation går till.
Ja, absolut. Ja.
Ja, för vi har den på distans. Vi ses mycket ändå, det ska ju verkligen sägas. Och då tycker alltså folk vill liksom ifrågasätta det. Jag ska börja säga så här. Vet du vad? Jag hade ingen aning att du var en del av vår relation. Fatta hur den stämningen kommer bli. Shit, är du också tillsammans med mig och Emil? Jag är så jävla trött. Alltså det är så här, jag älskar Emil över allting annat. Vår relation funkar så bra.
Mm.
Men du hör, ändå ska jag säga det nu för att försvara någonting.
Ja, du är lite försvarsläge, ja.
Verkligen.
Men alltså, det är väl alltså, ja, man har väl en bild av vad en kärleksrelation ska vara, tänker jag. Man är väl uppväxt med det, eller ja, och så får man de här frågorna liksom.
Ja.
Så att man som en vuxen, säger jag nu med citationstecken, för jag kommer väl aldrig känna mig som en vuxen människa. Jag tror att jag snart fyller 27. Men, så här, men att en vuxen relation är att man bor under samma tak.
Mm.
Att man liksom offrar så mycket för den andra och ditten och datten. Men i min värld är en jävligt bra relation, min drömrelation, lyssna nu noga alla. Nej, jag skojar.
Alla boys.
Nej, men så här, min drömrelation är inte att jag ska träffa någon som jag bara säger, åh gud, den här kan jag vara med hela tiden. Det ska jag ju vilja känna också, givetvis. Ja. Men det viktigaste har jag insett är att jag vill träffa någon som, där det inte handlar om att man behöver offra sig för den andra, utan att man ger utrymme för den andra att leva det livet som den vill göra.
Exakt.
Sen då, om man bor på olika platser, ska ju inte det spela någon roll. Alltså, nej, så länge man letar på den andra människan.
Nej, men för mig har det varit så här, det är klart att i den bästa av världar, om jag helt hade fått välja, så hade jag bott under samma tak som Emil. Jag hade suttit på hans rygg på jobbet. Alltså det,
ja, precis.
Så det är inte rimligt att det skulle
ske. Ni har ju inte ett distansförhållande för att så här, vår relation hade nog inte funkat om vi bodde
eller
tillsammans.
Hur? Absolut inte. Just nu vill inte Emil bo i Stockholm. Jag vill inte bo i Karlshamn där han bor.
Mm.
Då är det här det mest optimala, för vi vill inte leva utan varandra. Nej. Sen kan jag åka till Karlshamn några veckor, några helger, på samma sätt som han kan åka till Stockholm.
Snälla, det är ju några veckor, några helger. Att resa runt i den här världen.
Exakt. Ja. Tåget tuffar nu när vi pratar, om jag säger så.
Precis.
Och liksom, Men jag vet inte, alltså igår var det som att jag bara såhär, gud vänta, vem har fått sätta normerna för mitt liv? Mm. Inte jag. För jag har tänkt att såhär, om vi ska liksom, nu när vår lägenhet som vi har hyrt ska sägas upp, då finns det bara ett alternativ och det är antingen att jag ska tvinga Emil och hota honom då nästan, vår relation kommer inte funka om du inte flyttar upp.
Mm.
Eller att jag då ska ge avkall på vad jag just nu vill vara för att jag ska känna mig till freds liksom. Och flytta till Karlshamn.
Mm.
Varför det? För ja, att alla undrar när vi ska flytta ihop.
Mm.
Insåg jag. Och jag var så här, va? Det ska bli jättekul kommande halvår. Och bara så här, ha, ska jag flytta upp? Nej.
Ja.
Alltså jag ska fan säga punkt.
Ja, precis. Alltså man behöver väl inte utveckla.
Vadå, är ni tillsammans? Ja.
Ja, precis.
Vi kanske kommer förlova oss här. Tänk om jag skulle bli gravid och bo i en annan stad, va?
Vilket jävla liv.
Fucka upp hela huvudet på er. Nu förstår du.
Mm, jo, jag fattar. Ja.
Okej. Okay. Nog om oss.
Yes.
Vi har precis suttit i den här studion med en gäst.
Ja, det har vi.
Jag började gråta i poddinspelningen.
Ja.
Eller så här, jag blev så himla rad så jag fick, du vet, jag bara så här började bita i tungan. Jag vet inte varför jag inte släppte ut det, men
jag skulle säga att det var mer gåshud på mig än tårar kanske.
Vi har precis poddat med, som ni nu ska få höra, Axel Skylström.
Det stämmer.
Axel är ju artist.
Mm.
Han är nu blivit en författare.
Yes.
Han är musikalartist.
Mm. Föreläsare. Inspiratör.
Nej men, alltså verkligen.
Mm.
Axel blev ju känd för liksom den stora massan 2015 när han var med i Idol.
Yes.
Och när han var 19 så var han med om en olycka som gjorde honom till en av Sveriges mest brännskadade någonsin.
Mm.
Och alltså att få lyssna på den här historien med allt ifrån kroppskomplex till att leva på sjukhus i ett års tid, att liksom i den fysiska smärtan också kämpa med psykisk smärta i form av självmordstankar.
Mm.
Alltså det berörde mig så jävla djupt.
Mm. Ja, men jag bara, du vet, det känner jag ju i mångt och mycket varje gång vi sitter och poddar, framförallt med en gäst. Men du vet, idag var det bara så här, fan vad jag älskar att ha de här mötena och bara lyssna på de här historierna. Alltså jag bara utvecklar så mycket av att bara sitta ner och lyssna och bara så här, fan vilken lyx jag har. Ja. Alltså verkligen.
Jag måste få berätta de här historierna i resten av mitt liv.
Ja. Ja, alltså vad mer ska, jag tycker inte vi ska säga så mycket mer.
Nej men vi rullar intervjun med Axel.
Varsågoda.
Hej Axel och varmt välkommen till Ångestvarnen!
Tack!
Det är jättekul att ha dig här.
Det är grymt kul att vara här.
Ja. När du kom igenom dörren så sa ju jag det att när du mailade oss blev vi överlyckliga.
Mm. Ja.
Vi blev så glada att du liksom hade tänkt på oss.
Ja, ja men absolut. Det är skitkul. Och när jag kom in genom dörren så sa jag, wow, ni har ett nytt pingisbord här. Ja. Det var liksom mitt
det
första
intryck. Det var din.
Ja, så tänkte jag. Men av många anledningar jättekul att vara här. Inte bara pingisbordet utan även att få träffa er.
Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
Vem är jag? Jo, men jag är väl i grund och botten, jag skulle kalla mig själv artist, föreläsare. Framför allt är det väl de grejerna jag gör mycket. Just nu är det mycket att jag liksom arbetar som någon slags kombination av artist och föreläsare. Att jag är ute och kör en grej som där jag kombinerar egentligen musik och föreläsning.
Mm, det älskar jag. Så
det är väl det jag är.
Mm. Och vad heter din show nu igen?
Den heter Bränd.
Just det. Mm. Precis som din bok.
Precis som min bok,
som vi såklart har läst.
Ja.
Ja, ni har det.
Jajamän.
Så vad roligt.
Mm. Ja,
så kommer jag bli grillad på precis allting här. Ja,
okay. Det känns som att vi vet ju mycket nu om
det. Ja, ni vet mer om mig än många andra då.
Ja, vi bara, nej, nu säger du inte hela
tiden. Nej, det här var inte enligt facit, tror jag, va?
Men vi ställer alltid en fråga till alla våra gäster i Ångestpodden. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Nej, men alltså, då tänker jag ju mycket av egna erfarenheter. Vad liksom... vad jag har fått ångest av. Och alltså jag har ju upplevt mycket. En av anledningarna till att jag är här såklart att jag har haft mycket ångest. Jag tänker mycket på min sjukhustid. Jag tänker mycket på min relation till ångest. Alltså det är väldigt så här, jag tycker att ångest, det finns en väldigt bred definition av ångest. Så det blir lite att jag ser till hur jag upplever det och hur jag har fått brottats med det på egen hand liksom.
Men hur skulle du beskriva din uppväxt?
min uppväxt har varit väldigt bra skulle jag säga. Alltså väldigt okomplicerad. Jag är uppväxt ute på landet utanför Norrköping. Så där omkring hästhagar, morsan red och liksom. Så att en liten version av en hästgård kan man väl kalla det. Och så där, och jag var väldigt fotbollsintresserad, hade en stor gräsmatta och springa omkring och slå mig på. och så där få ut all min energi. Så, och det är jättebra, två väldigt närvarande föräldrar, en stor brorsa så där.
Så att idealist.
Ja men verkligen. Och så här, jättefint där jag uppväxt också. Fint ställe verkligen.
Men jag knyter alltid an till personer som också har vuxit upp lite så här, i mindre städer eller mindre liksom, orter. För vi kommer ju från Karlshamn. Det är väldigt litet. Men man bara såhär, då vet du liksom hur det är att växa upp där det liksom inte är så här storstadspuls.
Ja men verkligen, det finns en icke-Stockholmsversion av mig också.
Ja, Osma.
Ja, precis. Men det hör man lite på våra dialekter också.
Ja, exakt. Ja, för jag tänkte att du har verkligen också behållit din dialekt.
Ja, jag vet inte om jag ska säga det som komplimang eller inte. Östgötska är ju, hur ska jag säga det här på finns? Det är hemskt. Det är helt och hemskt.
Men man tycker det om sin egen ju. Jag hatar ju vår
precis.
Dialekt. Jag
bara, fast det är många som hatar vår dialekt också som inte är
vår. Det är så. Jag tycker att den är väldigt charmig. Men det är många som tycker just östgötska som jag har är ju... Det är ju, man kan ju låta ganska trög av det. Man får ju liksom så här, tjena,
hej. Fast jag älskar den, jag tycker det är så härligt.
Ja, men jag älskar alla dialekter. Jättefint.
Ja, vad bra. Bra början.
Ja, men när du var 19 år så en vecka innan studenten så befinner du dig vid tågstationen i Norrköping med en kompis. Berätta, vad är det som händer där?
Alltså det här är en situation som... På något sätt när det händer så vet jag någonstans att alltså nu har det hänt någonting som gör att ingenting kommer bli sig likt igen. Men på något sätt så vet jag också inte vad det är som har hänt. För att hela den här, jag var ju med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka den här kvällen. Men det som är väldigt märkligt på något sätt är att jag inte minns det. Utan jag har bara versioner som jag återberättade och liksom... utan jag vaknar upp efter den här olyckan 10 minuter efter och har verkligen, jag får allting berättat för mig och har liksom ingenting, det ringer inga klockor, trillar inte ner någon på lätt liksom, det, jag fattar ingenting. Men det som har hänt i grund och botten då, för att komma till sak, så att jag och en av mina kompisar i någon slags bussträck har klättrat upp på ett stillastående parkerat tågtak vid Norrköpings tågstation. Och elledningarna som går ovanför sådana här tåg, de innehåller ju så pass stark ström att man behöver inte komma åt dem, utan det räcker med att man kommer väldigt nära. Och jag kommer nära och får ström genom kroppen då. Och blir väldigt, väldigt, väldigt skadad.
Men du beskriver i din bok precis i början då, alltså precis när du har fått ström genom hela kroppen, att du upplever typ som att du befinner dig i ett mörker, men att du ändå känner dig väldigt lugn liksom.
Ja men verkligen. Jag tror att det är på grund av att jag känner att så här, det har hänt någonting väldigt stort och det är liksom, det här har nog gjort att jag är förändrad på många sätt, men samtidigt så är det så här, jag vet inte vad som kommer hända nu och jag kan bara flytta med. Jag kan inte göra så mycket åt att jag är i en situation där jag inte vet om jag har livet kvar eller inte, men det finns ett lugn i att inte så här, att bara flytta med och inte, jag kan inte göra så mycket. Jag kan bara se vad som händer.
Men kände du liksom vad som hade hänt? Alltså, hade du ont i kroppen på något sätt?
Nej, inte direkt. Så här, direkt efter olyckan så hade jag inte det. Utan då, jag var väldigt lugn. Jag fick allt det här förklarat för mig av en civilpolis. Och när han berättade allt det här så hade inte jag ont alls. Utan jag låg där på spåret. Han berättade allt det här för mig. Och det är väldigt så här... Det är extrem information att ta in.
Liksom, jag
så här, du har varit uppe på tåg, du har fått så här mycket ström genom kroppen och allt det där. Men alltså, just smärta är också, vare sig det handlar om så här mental smärta eller fysisk smärta, så det är kroppens sätt att säga att något är fel. Och min kropp sa inte det till mig. Så att jag tog det rätt lugnt. Liksom. Man berättar ju liksom ordagrant att ditt liv är verkligen i fara, men jag har inte ont. Så att...
Nej.
Då är det svårt att tro det.
Då är det svårt att tro på det, verkligen.
Men gud, alltså Det måste ju också bara vara, kännas helt så surrealistiskt och ligga där och bara, att man minns inte någon berätta för en.
Mm.
Alltså jag tänker att man bara säger nej, 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 det där är inte jag. Det där kan inte ha hänt.
Nej, ja, men så här, ja, men jo, på ett sätt så, men också min grej var väl så här, aha, ja, ja, okej, okay, men de kommer väl köra mig hem nu och så kanske mamma och pappa blir lite sura.
Mm.
Alltså ni vet, man fattar inte allvaret förrän kroppen säger åt den att det är allvar, och det gjorde den inte förrän, ja, men på ett tag.
Mm. Men när, alltså hur lång tid tog det innan du förstod allvaret?
Ja, men det tog ganska lång tid skulle jag säga. Alltså jag hamnade på sjukhus direkt. Det var akutoperationer och sådär. Mm. Och sen så hamnade jag i någon slags komatillstånd ett tag. Det var ju först liksom kanske någon vecka efter olyckan när jag vaknade upp till en ny verklighet som det blev. Ja, men jag började förstå att, ja, men kroppen började säga åt mig att det här är inte bra.
Liksom. Mm. Men kan du på något sätt beskriva din första tid på sjukhuset?
Alltså den var ju väldigt luddig. Jag låg under en ganska lång tid utan att ha kontroll på saker och ting. Jag kunde inte röra mig. Till en början kunde jag inte titta någonting, utan jag låg liksom helt och hållet blickstilla och kunde inte göra mycket. Och fick också genomgå en smärta som var någon slags ny dimension. Sådär.
Mm, ja.
För att helt plötsligt så när kroppen började berätta att någonting var fel, så gjorde den ju också det på ett ganska extremt sätt. Det var ju sen smärta, så jag var verkligen förvånad varje dag när jag vaknade upp att det blev en ny dag, för att jag kände att så här, om man har så här ont så borde man inte leva.
Nej.
Så att det var ju också en frustration där, för att oavsett hur ont det gjorde, så jag fick ju hur mycket så här medicin och så som helst, men det gick inte att bota liksom. Det var som att smärtan liksom hade så här klamrat sig fast runt benen på insidan, och det fanns inte medicin som gick djupt nog.
Nej.
Man brukade kunna känna så, en medicin, det kändes ungefär hur djupt in i en medicinen kom. Man kunde liksom känna hur den liksom omfamnade kroppen.
Ah.
Men smärtan var alltid djupare. Ah. Liksom, den fanns hela vägen in i själen. På, ja, verkligen. Alltså, på det innersta lagret. Och dit nådde ingen medicin.
Nej,
det, liksom, det spelar ingen roll hur mycket de pumpar in.
Nej, exakt. Mm.
Det gick liksom inte att bota. Så att det var en tid där som var väldigt, så jag hade väldigt lite kontroll på saker och ting.
Mm.
Och det gjorde väldigt ont.
Fanns det liksom något utrymme där och då för att känna, alltså, psykisk smärta? Så hade du liksom ångest eller så? Eller var,
nej,
det just,
jag skulle inte
fysiska?
Säga att jag hade det.
Nej.
Alltså inte i samma utsträckning som jag fick senare, men då var det mest så här, fan, jag får göra det jag kan för att överleva nu, och jag har inte så mycket tid att tänka på annat. Det var mest så här, ångesten kom senare när jag skulle förlika mig med hur min framtid skulle bli.
Mm.
Då fick jag bekanta mig med en ångest som jag inte har känt tidigare. Men i början så, nej, det var mer, ja, jag var tankspridd, men jag hade nog inte ångest på det sättet.
Nej.
Men det här blev ju ändå en tid som var kantad av ändå en del framsteg. Det blev ju liksom ändå bättre, men så kom motgångarna och bakslagen liksom.
Ja.
Och det var alltså då du fick bekanta dig med den här mer psykiska smärtan.
Ja, verkligen.
Men vad var det för typ av ångest? Alltså, kan du beskriva den ångesten?
Du menar senare när... Mm. Ja, men det var ju olika typer av ångest. Mycket var ju så här... Till en början var det mycket frustration.
Mm.
Att så här, oavsett vad jag gör så blir saker och ting inte bättre. Även om det faktiskt blev bättre, så kunde det vara så att jag liksom, jag kämpade, gjorde framsteg, och så helt plötsligt så ger kroppen upp och jag får liksom börja om från ruta ett.
Mm.
Så det var väl den första ångesten som kom, så här att fan, jag kommer aldrig komma härifrån. Jag kommer inte, det spelar ingen roll vad jag gör. En så här uppgivenhet som på något sätt gjorde att jag började se att det kanske är lönlöst allt det här. Mm. Jag kommer ingenstans. Det var väl den första, men sen var det mycket oro för framtiden.
Mm.
Det var ju den som skulle liksom drabba mig hårdast senare.
Mm.
Och bli mest permanent, eller vad man ska säga då.
Mm. Men jag måste fråga också, alltså, i början när du kom in på sjukhuset, visste man att du skulle överleva, eller var det så här
svävande?
Nej, man visste inte det.
Nej, men det var väl snarare tvärtom, att det var... Alltså när man har så mycket brännskador som jag hade, så då är det väl snarare tvärtom, att det är inte så stor chans att man gör det. Ja, i alla fall de första kritiska veckorna var det väl det som var utgångspunkten.
Ja.
Liksom. Så att nej, det tog väldigt lång tid innan det var självklart. För jag drabbades av saker liksom efter flera månader på sjukhus, bakslag som enkelt hade kunnat haft ihjäl mig. Så att det var, på något sätt hade jag ett kritiskt tillstånd väldigt, väldigt länge ändå. Alltså.
Oh, God. Ah.
Så var det.
Men var du, alltså, kände du rädsla i det här?
Ja, både och skulle jag säga. På något sätt så, i och med att det här varade så länge, att det tog så lång tid innan jag var helt säker på att okej, jag kommer nog överleva. Och när man gör det så länge, så på något sätt så får man förlika sig lite tanken med, man får bekanta sig lite med att jag kan inte göra mer än vad jag kan göra. Och om min kropp inte klarar av det här, om jag dör, så är det så. Och jag kan inte göra så mycket åt saken.
Men du hamnar ju ändå i en depression någonstans här och får också väldigt mycket självmordstankar.
Ja.
Men du visade ju ändå inte det riktigt för någon. Alltså du var ändå väldigt bra på att liksom, ja, men skämta med personalen och försöka vara liksom dig själv så pass mycket som det gick. Varför tror du att du liksom ville dölja det?
Ja, men jag tror att det är ganska vanligt när man drabbas av... Jag kommer ju också från en så här idrottskultur. Det finns en lite så här machokultur, finns lite omklädningsrumskultur. Man är inte känslosam i sådana sammanhang. Och jag var nog ganska rädd för vad folk tyckte. Jag var ganska rädd för att visa mig svag. Jag tyckte det var liksom... Det kändes som... Det här låter som en fruktansvärd inställning, men jag tror att många har den.
Och ja, alltså jag tänkte säga inte liten machokultur, för den är väldigt stor.
Och det gjorde att jag... Ja, men jag skämdes jättemycket över att jag mådde dåligt. Alltså det enda som var okej i min kultur var att bryta armen och ha ont då. Liksom. Men har man ont inuti så var inte det riktigt okej. Så att jag skämdes och jag fattade inte att egentligen så det starkaste man kan göra är att verkligen våga visa sig svag. Men för mig, i min hjärna, så var det fortfarande tvärtom.
Och det säger ju egentligen så mycket om den där machokulturen och att den inte är så liten, för att du skulle skämmas för att du mådde psykiskt dåligt som ändå var i den sitsen som du var. Det är liksom, det vore ju helt sjukt att egentligen inte må psykiskt dåligt, för vem skulle inte göra det? Alltså då är man ju en robot.
Ja, men verkligen. Men det var också minst att det handlade mycket om att jag brydde mycket om hur folk såg på mig. Sen när jag låg där och jag fick mycket pepp, så tänkte jag så här, fan, nu ska jag vara den här superhjälten som inte vacklar liksom. Nu ska jag vara allas alla ska fatta att shit, vilka framsteg jag gör, en otrolig resa här, och jag vacklar aldrig, jag är liksom, jag står på två ben och jag är Superman liksom.
Ja, precis.
Men det var inte så det var.
Nej.
Alltså...
Nej, och så här, alltså det var så starkt när du skrev din bok, det här med att du funderade på att, men om jag tar mitt liv så vill jag att man ska tro att jag har dött av mina skador. För precis. Att så här, ja, att det skulle kännas mer okej.
Alltså att du skulle ha gett upp vad det skulle vara det värsta.
Ja, alltså gud, det var så starkt, för det ringar in hur det är liksom.
Det var precis så det kändes. Det känns ju så konstigt att man ens har haft de tankarna, för att om man ändå ska försvinna, vad spelar det för roll? Men till och med om jag skulle dö, så var det viktigt för mig att jag hade gjort mitt.
Exakt.
Att jag liksom inte hade vacklat mot min död, utan att det hade det hade varit skadorna som tog mitt liv.
Precis.
Och inte jag.
Mm.
Och det är ju helt sjukt egentligen.
Ja. Men ändå, det säger så mycket om liksom samhällsstrukturen, alltså samhällsklimatet, att det är så. Och det är liksom, nu är det här, vad pratar vi, 2012? Men jag tror det är exakt samma sätt många tänker idag.
Absolut.
Speciellt så, runt just självmordstankar.
Exakt.
Ja.
Jag blev verkligen såhär jätterad. Men alltså det är så starkt.
Ja, verkligen.
Men du befann ju dig på sjukhuset väldigt länge och kom ju ändå liksom nära personalen där och så.
Ja.
Berätta om Tobias.
Ja, men det var, alltså jag hade ju en period där jag verkligen mådde skit, som vi pratade om, och det handlar mycket om att så här, dels fick jag så här bakslag och jag fick en prognos att jag inte skulle kunna gå igen. Och min vision från dag ett på sjukhuset var ju så här, jag ska ta mig tillbaka till fotbollsplanen. Mm. Fotboll har alltid varit viktigt för mig. Mm. Jag ska kunna leva ett aktivt liv, jag ska kunna få flickvän, jag ska kunna få fru och barn, jag ska få uppleva. Och liksom jag hade en vision att allt det där som jag har planerat med mitt liv ska jag kunna åstadkomma även fast jag har legat här. Mm. Och min grundtanke var ju liksom att om jag bara tar mig ut från dörrarna på sjukhuset så går det.
Mm.
Men så fick jag sån här bakslag, jag fick ett besked om att jag inte kommer kunna gå igen. Och så var det också en väldig käftsmäll att för första gången se sig själv i spegeln.
Ja.
Det var så, det går inte riktigt att beskriva, för man är ju så här, man har sett sig själv i spegeln säkert en miljon gånger.
Ja,
man vet alltid vad det är som kommer, vad man kommer se för reflektion även på morgonen när man ser ut som skit och liksom är bakfull eller, ja, men du vet.
Ja, ja.
Du vet fortfarande vem du är och du vet fortfarande vad du kommer få se för reflektion. Mm. Men helt plötsligt så var det inte det jag hade förväntat mig när jag tittade i en spegel längre. Och det var liksom, ja, men jag såg mig själv som ett monster efter ett tag. Och liksom allt det här gjorde att jag mådde så pass dåligt så att jag fick alla de här självmordstankarna.
Mm. Jag får bara fråga, alltså, hur lång tid efter olyckan tog det innan du såg dig själv i spegeln första gången?
Det var nog några månader.
Ja, det var det.
För jag var liksom täckt av bandage länge.
Ja,
så att i mitt ansikte såg man inga skador på ganska länge. Och det var först när jag fick se dem som jag förstod dem och förstod att de var där.
Mm.
För innan var det bara ett bandage och man fattade inte vad som var där under. Men sen när man ser... Det blev väldigt verkligt. Det blev väldigt på riktigt. Men alla de här sakerna gjorde jag för att jag mådde väldigt dåligt. Och som sagt, jag sa inte det till någon. Jag höll det för mig själv. Men den här sjukgymnasten, vi spenderade väldigt mycket tid. Jag vet inte om du sa att han var sjuk, men Tobias, han var sjukgymnast i alla fall på sjukhuset. Och han lyckades väl typ läsa mig på något sätt. Han lyckades liksom lista ut att jag... att det var något som stod illa till och att jag hade liksom gett upp och tappat hoppet. Så han, en dag när vi skulle träna sjukgymnastik, så tog han med mig till träningslokalen. Och det var ganska så här, det krävdes typ 3-4 personer för att överhuvudtaget få upp mig ur min säng. Jag var väldigt så här fysiskt nedsatt fortfarande. Så.
Mm.
Och så hade jag ett ben som inte fungerade heller, som strulade och som prognosen var att jag inte skulle kunna gå på. Så jag fick liksom så här släpa mig bort i träningslokalen. Jag fick hänga på ett så här gåbord, typ som en rollator, så jag verkligen släpa mig själv dit. Och vanligtvis vi brukar köra så här vanliga sjukgymnastikövningar, vanlig träning och sådär för att bygga upp mig. Men en dag så hade han bara lagt fram en matta på golvet, så här jättetunn matta. Och så, ja, i grund och botten så hjälpte han och några av personalen ner på den här mattan. Och så tvingade han mig att jag skulle försöka ställa mig upp på egen hand. Och som sagt, det krävdes 3-4 personer för att få upp mig ur sängen, och bara det tog en halvtimme liksom.
Mm.
Och det hade tagit en halvtimme att få ner mig på mattan. Det var också så här 4 personer som hade hjälpt till.
Mm.
Och så låg jag där på mage och, ja, skulle helt enkelt ställa mig upp själv. Och det var ju så, det gick ju inte. Det var ju helt omöjligt. Och jag blev så här rasande, jag hade hur ont som helst, jag var så jävla förbannad. Alltså hur mycket jag försökte så kom jag ingenstans. Alltså jag försökte tills det inte gick att försöka mer. Och så bad jag honom om hjälp och han vägrade hjälpa mig. Och jag fick fortsätta försöka. Jag blödde, jag grät, jag svettades och jag liksom skrek på hjälp. Så här, snälla hjälp, men han vägrade liksom. Och vi höll på så här i den där träningslokalen i timmar alltså. Men... efter ett antal timmar så stod jag liksom där. Och han hade inte hjälpt mig upp, utan jag hade ställt mig upp själv. Och det blev en så här vändpunkt att oavsett vad det är för motgång man går igenom och så här, mina psykiska demoner var väl min motgång då, och jag hade fått höra att det här kommer inte gå. Jag hade sagt till mig själv att jag kommer aldrig kunna få flickvän, jag kommer aldrig kunna få fru och barn, jag kommer aldrig kunna spela fotboll.
Mm.
Men helt plötsligt, bara på grund av den här övningen, så började jag förstå att slutar man inte försöka, för det kändes ju så att ställa sig upp på den här mattan, det kändes omöjligt så många gånger.
Mm.
Men så länge som man inte fortsätter, så länge som man inte slutar försöka, så är det liksom inte över.
Nej.
Det, och det spelar ingen roll vad man än gör. Och då fick jag den inställningen så att, alltså, okej, jag kanske aldrig kommer spela fotboll igen, men så länge som jag inte slutar försöka med det, så är det inte över.
Nej.
Det spelar ingen roll vad doktorn säger. Alltså, han kommer inte ha rätt förrän jag slutar försöka. Exakt. Om jag så ska göra det in i min grav, ja, så får det vara så.
Mm.
Och det blir samma sätt med så här, att komma över sina utseende demoner.
Ja.
Så länge som jag aldrig slutar försöka, så är det inte över. Liksom. Det är inte omöjligt.
Mm. Alltså, det är så sant. Alltså, jag vill bara ta med mig det tankesättet in i mitt liv, ja, när jag hör det. Mm.
Faktiskt. Ja, men det, när man det, läser det, man ju... bara, fy fan Tobias, vilken jävla stjärna.
Nej, men han är bara så här, alltså, han visste ju så här, han kommer att klara det.
Ja.
Alltså, han visste ju att du skulle fixa det liksom, någonstans.
Förr eller senare, ja.
Mm. Ja. Och tänk, du gjorde det. Alltså, det är så här, wow.
Mm.
Ja, och som sagt, det är en väldigt så här drastisk metod, och det är ju såklart det är lättare sagt än gjort att ta med sig en sån sak in i livet, men ibland när man känner att saker och ting är tufft, så är det, så här, det är ju egentligen inte svårt, så länge som man fortsätter försöka med någonting, så är det inte över.
Nej,
exakt.
Och det gör ingenting om man misslyckas. Nej. Liksom, det är bara att försöka igen.
Ja, verkligen.
Svårare än så är det egentligen inte.
Nej.
Men alltså, hur lång tid spenderade du på sjukhuset?
Först så låg jag inne i typ 4 månader, då, är liksom, då var jag isolerad på sjukhuset. Och sen fick jag min första hempermission efter 4 månader. Jag fick sova några nätter hemma, men jag var liksom hela dagarna på sjukhuset. Så att det var totalt var väl typ ett år.
Mm. Okej.
På sjukhus.
Men alltså, när du väl kom hem sen, alltså hur var, alltså, för jag tänker så här, ett år på sjukhuset, hur var den omställningen att komma hem?
Ja, men det var konstigt alltså. Mm. För att det var också en tuff smäll för mig, för att senast jag var hemma så hade jag varit en helt vanlig 19-årig snubbe.
Exakt.
Och helt plötsligt så var jag liksom ett av Sveriges värsta brännskador för någonsin. Jag var 19 år gammal, fåfäng ålder.
Mm. Mm.
Och så här, det blir väldigt på ett sjukhus så ska man på något sätt vara sjuk. Mm. Man passar in när man är sjuk, men samhället passar inte jag in i. Det var liksom inte anpassat efter mig. Liksom, det var ingen annan som var brännskadad hemma.
Mm.
Det var ingen annan som var som jag. Och det blev en ganska tuff smäll, för att helt plötsligt så kunde jag inte göra. Det blev väldigt påtagligt när man inte kan göra saker man kunde göra förr.
Ja, i samma hus som man har växt upp i liksom.
Ja, och så här, jag kunde inte ta hand om mig själv till en början. Och det var ju så här, det var ju hemskt.
Mm.
Så att det blev en väldigt tuff smäll att anpassa sig. Och så här, så fort jag gick ut, så här, folk tog avstånd, folk tyckte att jag såg konstig ut, och folk har så jävla mycket fördomar också.
Mm.
Så här, när de ser någon som ser märklig ut, så tror de att den är konstig. De ser någon som liksom har hamnat fel. Så att folk tog mycket avstånd, och jag fick mycket fördomar och fick mycket liksom, det var tufft alltså.
Mm. Vad kunde det vara för fördomar som du kände liksom att andra hade?
Nej, men det var mycket så här att okej, han ser ut på det här sättet. Han har uppenbarligen gjort fel i sitt liv.
Mm.
Vi tar avstånd.
Mm.
Liksom. Och mycket så här också att jag kände en jättesvårighet så här, att börja flirta med tjejer och så igen. För att ja, men det är mycket utseende fixerat. Och, ja, jag blev väldigt osäker på grund av att jag tyckte inte att jag själv var attraktiv. Jag tyckte inte att jag själv var snygg. Och då utstrålar man också en ganska så här uppgivenhet.
Mm.
Eller vad man ska säga då. Så att det var tufft på många sätt alltså.
Mm. Men du skrev också i din bok att du kände att även dina vänner lite tog avstånd ifrån dig, för att de kanske trodde typ att du skulle liksom ha genomgått någon sorts personlighetsförändring. Ja, liksom.
Ja, men precis, men det är alltså, det är ganska naturligt att människor har såna fördomar, för att vi, alltså, ett av de största intrycken vi får är ju saker och ting vi ser.
Ja.
Och jag var inte samma person. Alltså, de såg inte samma person rent utseendemässigt, och då dras ju associationen att det ska vara en förändring på insidan också.
Ja, precis.
Men jag försökte göra det så här ganska klart att jag var samma person.
Mm.
Så där, jag har alltid varit så här väldigt skämtsam och så av mig. Så jag kommer ihåg, jag fick så här, det var typ första gången mina kompisar kom på besök. Då hade jag hade fortfarande nej, jag hade inte respirator längre, men jag höll på att träna, jag höll på att lära mig liksom att andas och prata och sådär igen.
Mm.
Och de kom in och de var ju så här, de tyckte det var hemskt att se mig och så här. Och så sa de så här, men hur är det liksom? det är hemskt att se det så här. Och jag liksom kunde knappt prata, så jag fick så här flåsa mellan andetagen och säga, jo, det är lite jobbigt. Mm. Jag känner mig lite utbränd. Och de bara, aha. Och då fattar de ganska direkt att okej, han är fortfarande
liksom.
Axel.
Ja, men för vi pratade lite om det när vi liksom läste just det, med att dina vänner eventuellt avstånd, för det känns som att generellt är vi så jävla dåliga på att hantera tragedier idag. Alltså så här, det är samma sak om man känner någon som har förlorat någon liksom. Ja, men kanske i självmord.
Ja, men sen, min faster tog sitt liv 2016 och vi stod varandra jättenära, och jag upplevde bara så här, gud, ingen vågar prata med mig om det här. Så här, även om jag sa ja, även om jag bara så här, detta har hänt, det här är det största sorgen i mitt liv. Alla bara, gud vad hemskt, punkt. Ja. Och man bara, du får jättegärna fråga, alltså fråga mig, alltså våga göra det liksom. Mm.
Folk vet inte riktigt hur de ska bete sig, och det kan bli så otroligt påtagligt, för att jag har ju verkligen utseendemässiga skador också. Ja. Så man ser direkt att jag är brännskadad, och jag vet om det. Liksom. Mm. Jag om någon, jag ser mig själv i spegeln varje dag. Folk kan på riktigt, så jag kan träffa folk så här, som jag står och pratar med. Och så kan jag liksom nämna i samtalet så här, ah, men, och så var jag med om, eller jag brännskadade mig ju år 2012, och folk kan på riktigt säga så här, va? Har du brännskadat dig? Och jag bara, men snälla spela inte kortet så här, det är ju bra liksom, var precis. Inte så undvikande, det är klart jag fattar att jag är brännskadad.
Ja,
liksom.
Så här, det ser ju du också.
Ja,
liksom.
Alltså, herregud.
Nej, men om man bara säger, oj, nu kanske jag, om jag nämner någonting här, eller om man möter någon på gatan som man vet precis har varit med om en tragedi, så är det ju så många människor som skulle typ ta en omväg för att slippa ta samtalet med den här personen, för så här, tänk så börjar hen gråta. Vad ska jag göra då, lilla jag? Alltså man tror inte att man kan hantera någonting.
Exakt.
Det är så jäkla
men gud,
konstigt.
Men du menar att folk så låtsas att de inte har fattat det?
Ja, det har hänt flera gånger.
Ja.
Och det är ju som märkligt. Sagt, det är helt sjukt.
Ja. Alltså, det är ju det.
Då är man väldigt rädd för det. Va? Är du brännskadad? Shit.
Ja, man är rädd för tragedin helt enkelt.
Ja, men liksom rädd för allt som kan skava lite eller vara lite jobbigt liksom att prata om.
Mm. Ja.
Men uppskattar du om någon är mer rättfram och säger så här,
absolut.
Ja, du gör det.
Absolut. Sen kan ju folk vara så här för rättfram.
Ja, jag tänker alltså, det, här, man kan göra det med lite finess då alltså.
Ja, men absolut. Alltså jag har inget, alltså du kan säga hej och så kan du alltså så här, fråga om det direkt. Det är så här, fine. Det tycker jag så här, ja, men du är ju uppenbarligen ärlig, för att du pratar om ditt första intryck. Alltså folks första intryck är ju ofta att de ser att jag har ärr. Och det är liksom, det är så det är. Det är inget som jag tar illa upp av, utan det är så det är.
Ja. Mm.
Men det finns ju vissa så här som har lite, ja, som kan vara lite osköna och liksom bara öppna med något fruktansvärt dåligt skämt utan att säga hej så här, och ja. Kan inte jag sätta den nivån lite?
Exakt, det var det jag tänkte också.
Men det är också på grund av så här osäkerhet, att de vet inte riktigt vad de ska säga, så de drar till med något och så blir det inget bra liksom.
Ja, precis. De hör nog det själva när det kommer ur munnen, att det där blir väl så bra.
Helvete.
Men i och med dina brännskador så fick ju du liksom bekanta dig med ett nytt utseende, skulle man ju kunna säga, och liksom så här, nu har vi sagt men i den åldern när man ändå är utseendefixerad, men jag skulle säga så, det är man ju ändå hela tiden.
Absolut.
Alltså hur fick du ändå lära dig att liksom leva med de kroppskomplexen som det ändå ledde till?
Nej, men
liksom?
Det var svårt. Alltså, som sagt, alla människor har ju utseendekomplex. På ett eller annat sätt. Så
jag tänker också att man kanske tänker så här, men vad är utseendet när man har liksom varit med om det och typ knappt kunnat andas? Liksom, du fick andas med respirator. Du borde väl vara glad att du ens lever. Så vad betyder utseendet då? Men det går ju liksom inte att tänka så riktigt heller.
Nej, det gör inte det. Men så här, jag på något sätt lärde mig av en rad händelser. För att min största rädsla med de här brännskadorna var ju, varje gång jag såg mig i spegeln så tänkte jag så här, jag kommer aldrig kunna bli attraktiv igen. Jag kommer aldrig kunna liksom vara snygg igen. Oavsett vad jag gör, för att jag är inte snygg längre. Men jag kom väl till en insikt genom en rad händelser att snygghet och attraktivitet egentligen inte är en yttre egenskap.
Nej, det är verkligen inte.
Det är någonting man utstrålar när man känner sig snygg och attraktiv.
Mm.
typ som när man har en bra hårdag.
Ja. Mm.
Hur jäkla bra är man inte då?
Liksom? Ja, jag vet.
En bra hårdag, då kan du åstadkomma vad som helst.
Ja. När man säger, dålig ögonbryn är bra. Man bara,
ja, men du dansar lever fram på trottoaren. Ja, och bara, tjena allihopa, här kommer jag.
Outfit jag fick till idag.
Det är ju så.
Ja. Ja, men jag hade, det var en så jäkla rolig händelse också. För att jag hade... Som sagt, jag upplevde ju mycket så att folk tog avstånd från mig. Jag kände att det var lite så här, att det var som ett vakuum runt mig när jag var ute och sådär. Men jag hade ett jobb, det första jobbet jag hade som brännskadad var att jag jobbade på förskola.
Mm.
Kanske ni känner igen lite om ni har läst boken. Men, men det var så intressant hur de tog emot mig med mitt utseende. För att de allra flesta var ju så här, de tog avstånd, de hade fördomar, bara han har hamnat fel, han är konstig. Men barnen var ju typ tvärtom. Ah. När jag kom in där, de pekade på mig och bara, vad har du gjort? Har du blivit överkörd? Vad har hänt? Du ser jättekonstig ut.
Älskar barn för det.
Ja, och så ska man så här försöka förklara för dem. Nu är det ju rätt svårt. Jag bara så här, ja men jag har bränt mig, ni vet som man gör när något är för varmt. Kastrullen hemma är varm, som ni vet. Den får man inte röra. Jag bara,
ja.
Och det har inte riktigt läkt än, så det är därför jag ser lite konstig ut. Ja. Och jag tänkte så här, de kommer ju ställa så här miljard motfrågor. Mm. Men de bara, ja, okej. Okay. Vill du se sandlådan här borta? Sen var det fine.
Mm.
Och det var en liten tjej som kom fram då också. Jag tyckte det var så jäkla roligt, jag kommer aldrig glömma det. Hon var typ 3-4 år gammal när jag hade förklarat det så här, att jag har bränt mig, det är därför jag ser lite konstigt ut. Så kom hon fram och så här, kavlade upp ärmen och visade ett så här otroligt litet sår. Och bara, hörru du, jag trillade på asfalten häromdagen, så att det blödde. Så att, och det har ju läkt ganska bra, så att du behöver inte oroa dig, det kommer bli bra.
Alltså, gud. Hon tänkte så här, vi sitter i samma båt.
Ja, precis, jag vet vad du går igenom. Och, men på något sätt så var det så liksom, hon såg det på så rätt sätt liksom, så här. Alltså det kommer läka och det gör inget om det är lite så här, om det är lite fult här liksom, om jag har ett litet R här, det gör ju inget liksom. Och hon hade liksom så rätt.
Ja, det är för fan, man ska lyssna på barn. Nej, man behöver så enkla i sina liksom.
Ja, man behöver deras inställning.
Jag
lite
blev
mer
så jäkla glad av det där. Det var så jäkla bra. Jag var skitnervös av att jobba på förskola så jag tänkte, fan, de kommer vara rädda för mig när jag ser speciell ut. Men det var ju tvärtom. Jag fick så mycket kärlek. Och så här, de kunde sitta, när vi hade så här lästund, så kunde de sitta och pilla på mina ärr och bara, gör ju ont eller? Bara, nej, det ser bara så ut. Ah, ja, okej, vad bra. Så otroligt mycket kärlek från dem.
Men vi funderade på det. Alltså, har du, eller i alla fall i början, klandrat dig själv för olyckan?
Ja, fast det gick över så förvånansvärt fort skulle jag säga. Jag var mer så här rädd återigen för vad folk skulle tycka. För mig så, jag tror ändå att jag alltid har varit en sån som inte grunnar över misstag jag gör. Utan jag förlikade mig själv ganska snabbt med att så här, okej, nu är det så här, nu ska jag göra det bästa av det liksom. För mig så har det aldrig varit relevant egentligen att det har varit mitt fel. Jag vet inte om det hade varit bättre om jag hade blivit påkörd och liksom lika skadad, eller om någon hade tänt eld på mig. Ni vet, om det hade varit någon annans fel, jag hade inte mått bättre av det.
Nej,
eller jag hade inte mått sämre heller av det. Det liksom, för mig gör det samma. Jag är så här skadad och jag måste göra det bästa av det liksom. Men sen har det har ju haft betydelse för andra så här. Det har ju funnits folk som så här, speciellt när jag har gått ut i det offentliga rummet, och dels nu när jag försöker att vara en inspiratör och föreläser och sådär. Det finns ju vissa som stör sig på att jag faktiskt gör det av någonting som jag ändå har satt mig själv i. Ett misstag som jag har satt mig själv i.
Va? Men det är väl jättebra.
Men det är ju skitsamma egentligen. Men, men för mig så gör det samma vem som är skyldig egentligen.
Men det, folk så vill tycka fort. Som är, alltså gud.
Herregud. Verkligen, de får ju tycka det, det
jo,
gör inget,
men det är bara så här, okej, alltså,
Men på tal om offentligheten då, alltså bara 3 år efter olyckan så är du med i Idol. Och då kan man ju tänka, alltså hur fan gick det till, kan man ju tänka.
Men
hur gick det till?
Alltså jag var ju fortfarande ganska så här, jag rehabiliterade mig ganska så här, hade mycket R-rehab när jag var med i Idol. Så att det var ju en väldigt snabb vändning.
Men hade du redan där bestämt dig för att så här, min olycka ska inte få hindra mig, mina kroppskomplex ska inte få hindra mig? För jag menar så här, det är en sak att gå ut på stan och känna att komplexen inte ska hindra en, men att ställa sig i ett av de mest tittade tv-programmen liksom, på bästa sändningstid.
Nej, men det blev lite som en symbol för mig också, för jag hade precis så här, verkligen fått in den här formeln i huvudet om attraktivitet och snygghet. Att så här, när jag kan titta mig själv i spegeln och känna bara att okej, jag har en massa brännskador, jag har en massa ärr, men de gör ju också att jag ser inte ut som någon annan på hela planeten.
Ja.
Och när man tänker efter så är det ganska fett.
Mm.
Och när jag började se på det sättet så började jag känna mig attraktiv igen, och som sagt, när man har en bra hårdag då känns allt bra. Liksom, jag kände att jag började få fler sådana dagar där jag så här, men fan, jag ser ganska cool ut.
Mm. Ja.
Och nej, men jag hela den här olyckan, när jag hade liksom fått bekanta mig så pass intimt med döden under en så lång tid, det blir ganska naturligt att man också känner då att fan, jag får passa på att leva lite grann också. Och jag säger, jag hade alltid hållit på med musik, men hela den här match- och fotbollskulturen, då skulle man inte hålla på att sjunga, utan nej, det var liksom, då skulle man vara hård.
Mm.
och den vändningen, att jag liksom förstod, jag slutade bry mig om vad folk runt omkring mig tyckte, och jag ville ta vara på mitt liv, så jag bara, ja, vad gör det om jag inte går vidare? Vad gör det om jag kraschar fullständigt? Jag har förlorat en dag i mitt liv i så fall att åka på den här audition, så varför ska jag inte prova? Liksom? Det är så jäkla dumt.
Men hur kom du?
Jag blev 4 till slut. Och det var ju verkligen inte vad jag hade förväntat mig. Men, och jag gjorde ju också det här med hela så här, okej, de kommer säkert fråga om mina brännskador och allt det här. Folk kanske kommer tycka till om det, men det är skitsamma. Jag kliver in här för att jag älskar musik, jag vill sjunga och jag är intresserad av en karriär. Sen får folk tycka vad de vill om allt det andra och så här.
Mm.
Jag klev in med de premisserna att jag vill bara jaga min musikdröm här.
Mm. Ja. Men du har ju varit med i både Idol, Melodifestivalen, musikaler, du har din egna show nu. Alltså, vad skulle du säga, hur mycket har musiken betytt för dig efter olyckan?
Ja, men jäkligt mycket. Framförallt för att det blev så här, jag hade ju, var ju mycket fotboll innan så där, och det var ju viktigt för mig för att komma tillbaka rent fysiskt, att ha det här fysiska målet, ta mig tillbaka till fotbollsplanen. Men jag var ju alltid en drömmare, så jag drömde om fotboll och musik innan olyckan. Det var så här, två stora drömmar jag hade.
Ja.
Och nu var det ändå så här, jag var för fysiskt nedsatt för att kunna ta mig någonstans med fotbollen. Jag ville bara spela för att det var kul. Men jag ville fortfarande ha någon passion, jag ville fortfarande ha någonting så här att uppnå. Och då blev det ju musiken, för där, det är klart jag hade drabbats lite av så här respiratorgrejer och allt möjligt, min röst hade påverkats och allt det där. Men det var inte på samma sätt som, jag hade ju tappat väldigt mycket liksom fysiskt så där, och har funktionsnedsättningar så att det blir svårt att göra en riktigt bra fotbollskarriär.
Mm.
Men musik kändes det fortfarande som att det här kan jag ju göra. Så att det blev naturligt att lägga all min kraft på det istället. Då.
Mm. Mm.
Så.
Men hur mår du idag?
Jag skulle säga att jag mår väldigt, väldigt bra idag.
Mm.
Och som sagt, jag har nog... Det är så konstigt egentligen, men jag har verkligen mindre utseendekomplex än vad jag någonsin har haft. Och... ja, nej, men jag mår verkligen bra. Jag kan ha lite väl mycket prestationsångest ibland.
Gud, men, det relaterar jag till.
Ja, men jag ska säga att jag fungerar bra.
Ja. När har du det som mest då? Alltså prestationsångest?
Ja, men det är ju mina så här, när jag är ute och föreläser såna här grejer. Och jag ser alltid när jag åker på turné så här, så jag räknar alltid så här, när jag ställer mig på scen så ser jag alla människor och jag räknar typ ekonomiskt att alla har betalat för att se mig. Och då blir det så här, jag måste vara värd så här mycket idag.
Ja, jag fattar.
Och det skapar en jäkla press, men det håller mig det. Också så här, ibland skälper det och ibland hjälper det.
Okay. Mm.
Ibland håller de mig bara på tå och liksom, men ibland kan det vara lite väl jobbigt.
Hårt mot
dig. Ja, jag är jäkligt hård mot mig själv.
Okej, vi har kommit till sista frågan.
Okej, kul.
Vad inspirerar dig? Alltså i livet i stort.
Jag skulle säga människor som... det har jag sagt förr. Jag vill säga, människor som... Jag gillar verkligen människor som... hur ska man förklara det här? Men folk som har någonting som de tror på och det på något sätt går inte. Att de liksom de håller på med någonting och det går inte bra, det går inte bra, det går typ i fel riktning. Men de fan fortsätter med det ändå. Och du vet, så här, håller på. Jag kanske aldrig lyckas med det här, men jag gör det här liksom.
Harva runt i någonting.
Ja,
liksom.
Och du vet, krigar på och det går åt helvete hela tiden. Det går aldrig framåt. Men det liksom, de kör sin grej och de gör det all in. Sånt kan jag bli så jäkla driven av. Alltså.
Det är bland det finaste jag vet.
Så du gör din skit och du brinner för den. Liksom. Fortsätt med det. Även om det aldrig går, bara gör det.
Gör din grej.
Jag älskar sånt.
Alltså, det gör jag med. Insåg jag nu.
Men jag visste inte hur jag skulle linda in det. Det finns inget ord för de här människorna. Men jag älskar dem. Och de...
Mm. Och de finns ju överallt.
Det gör de. Inom alla genrer och alla. Och jag älskar dem.
Ja. Tack så jättemycket Axel för att du ville ge stångens på den.
Tack själv.
Tack. Alltså, ja. Vad ska jag börja?
Nej, men jag vet inte, men alltså jag blev liksom så himla så här. Alltså återigen kommer vi in på machokultur, liksom fotbollsvärlden. Vet du vad jag fick som idé när Axel pratade om det? Inför allsvenskans premiär, vi måste ha med någon fotbollsspelare.
Ja, det måste
alltså, vi. Alltså vi måste faktiskt det.
Mm. Nej, men också, jag tycker det är så viktigt att prata om just det här som jag nämnde i intervjun med att så här, man kanske tänker liksom att men vad spelar utseendet för roll när man ändå har överlevt en sån alltså hemsk olycka och varit så skadad på insidan.
Exakt.
Men så här, hur utseendet ändå ju präglar hela ens tankar om framtiden och liksom, ja, men kommer jag få en relation när jag ser ut så här? Exakt. Alltså hur bilden av en själv kan förstöra så mycket för en.
Ja, jag slogs också av det här med hur normativt allting är. Alltså att Axel till och med får människor som säger, va, är du brännskadad? Är vi så rädda för att någonting ska vara utanför normen?
Yes, och vi är så jävla rädda för att prata om allt som inte är inlindat i bomull. Ja, men så är det ju.
Alltså ryck bomullstossarna omedelbart. Byt kanal, seriöst. Alltså du vet så här.
Lite mer verklighet, tack.
Alltså jag älskar Axel. Tack så mycket Axel för att du kom och gästade Ångestpodden.
Ja, och jag är ju jätteförväntansfull på att se hans föreställning.
Ja.
Den går ju nu hela våren också och biljetter kan man köpa på axelsjöström.com.
Ja, och den heter Bränd, min resa genom eld.
Yes.
Vi ska på ut på egen show också.
Det ska vi definitivt.
Ja.
Ångestpodden en kväll på Skala i Lund i Göteborg.
Och biljetter hittar ni på eventim.se.
Det är bara att söka på Ångestpodden.
Nej, men jag hörde någon som sa så här om sin egen podd. Mm. Så sa han så här att jag vet när han hade typ så här bara, jag uppskattar verkligen när ni peppar mig och när ni liksom gör när ni lyssnar typ så här. Så sa han bara, ja, men om ni vill köpa min bok så kan det liksom bli en motivation för mig att fortsätta göra det här arbetet.
Mm.
Det är upp till er typ. Och jag kände lite så, gud, det skulle vara en sån motivation för mig om ni köpte en biljett till någon av de här, alltså någon av våra shower. För att, alltså om ni uppskattar att vi gör Ångestpodden eller sådär. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men det träffade mig i alla fall.
Du behöver inte utveckla det mer. Det säger allt. Jag skriver under på det du säger. Jag hoppas så innerligt att vi ses på någon av de här tre stoppen i vår. Alltså det vore, annat vore piss. Så kan jag säga.
Håller med.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat ännu en vecka på härliga Ångestpodden.
Jag är så glad att vi ska sova under samma tak ikväll.
Ja, i några veckor till.
Vi hörs next week.
Ha det bäst.
Hej då.
Goodbye. Varför blev det här någon internationell?
Ja, det blev en internationell stämning.